Hej och välkomna till Teoflus-podden!
Woohoo!
Vi heter Oskar
och Johannes
och tillsammans är vi Teoflus-podden.
Teoflus-podden är en samtalspodd som diskuterar massa olika ämnen från ett kristet perspektiv.
Nu ger vi oss in i dagens avsnitt.
Välkomna till Teoflus-podden!
Det brukar vi aldrig säga nu.
Nej, det gör vi inte det.
Ja, men det kan vi ha med. Idag så har vi ett rätt så spännande avsnitt framför oss, skulle man kunna säga.
Tycker särskilt Obban.
Tycker särskilt jag, nej. Det blir lite, Johannes kommenterade där innan, att det blir lite som Kent-avsnittet. Att jag har rätt så dålig koll. Jag har säkert massa åsikter ändå. Det tenderar jag att ha, men... För att eftersom jag har dålig koll så har vi bjudit in två experter istället då. Det är alltid kul att slänga det epitetet liksom på folk.
Härligt.
Men så ni kan ju få kanske presentera, säga vad ni heter och vilka ni är typ. Och vilken relation ni har till Jordan Peterson. Nej.
Ja, jag heter Marie Larsson och pluggar här i Lund just nu. Och det är rekrytering och neuro- och kognitionspsykologi främst.
Relevant.
Ja, verkligen. Ja, jag har faktiskt lyssnat en del på Peterson om just hans psykologiföreläsningar. Eftersom det är hans egentliga expertområde. Och ja, vad ska man säga mer? Jag är 28 år och kommer snart flytta tillbaka till Stockholm.
Ja.
Jag vet inte vad mer man ska säga. Jo, relation till Peterson. Jag kör redan nu och berättar hur jag kom in på spåret.
Sure.
Det var den här Svenska Dagbladet, vad säger man, porträttet med, som Ivar Arpi hade skrivit. Mm. Där han, jag tror rubriken var, en svag man, det var någonting om en svag man. Och det var ganska så här provocerande. Mm. Så jag tror att det fångade många intresse. Och jag bara, vem är det här? Mm. Och sen så... blev jag helt fascinerad av vad är det här för typ av person. Och så hittade jag det här forumet, så jag har hängt i det här forumet då sedan ett år.
Och det här forumet?
Tillbaka. Det är ett Facebook-forum. Mm.
Är det hemligt?
Nej, jag kommer inte ihåg vad den heter. Jordan Peterson Sverige kanske.
Ja, just det.
Och så följt mest reaktionerna på honom där. Men också lyssnat på en hel del. Mm. Mm, så ja, jag tycker att han är intressant. Jag skulle nog också kunna kalla mig fan, faktiskt.
Oj.
Ja.
Mm.
Ja. Jag heter John Sacreus, är 24 år och läser teologi. Men jag vet inte om jag vågar kalla mig teolog i det här sammanhanget. Det känns som det är något outtalat. Man kanske måste läsa en kandidat i teologi eller något sånt där för att kalla sig det. Och det gör jag först i våren, så jag vågar inte ta det epitetet. Men Jordan Peterson expert, det kan gå i god för. Och jag kom också i kontakt med Jordan Peterson via den här artikeln i Svenska Dagbladet med Ivar Arpi. Jag tyckte han lät spännande och såg att han hade en del att säga om kristen tro och om något teologi och så. Så tyckte jag var relevant. Och sen har jag kollat på något klipp nästan varje dag. Och nu i höstas gick jag också på hans föreläsning i Sverige. Mm. Så jag har följt honom en del och det har svängt lite. I början så blev jag lite tagen med storm och tyckte han var bra. Svällde allt med hull och hår. Och sen så blev jag väldigt kritisk och tyckte det var lite för kanske hårt budskap. Mm. Och nu är jag någonstans däremellan, skulle jag säga.
Jag har hittat hem nu.
Ja.
Den klassiska gyllene medel.
Ja,
landet lagom.
Har du några tips för att upprätthålla den här dagliga andakten? Med
Jaha.
Är det före eller efter bibelläsningen?
Ja, det är samma. Ja. Nej, det är samma. Om de separata, det kan ändå
också. Ja, det är bra. Ja. Men det kommer vi komma in lite på nu då. Men jag... jag har tagit mig friheten att försöka sammanfatta Jordan Peterson på 3 minuter.
Du och alla ledarskribenter i hela Sverige.
Ja, men exakt. Exakt. Så man kan ju välja vilket som. Men min tanke med det är ungefär att, eller åtminstone för mig, ofta om man är typ på ett kyrkfika och sen sitter man och snackar och sen säger man någonting om Jordan Peterson, för det gör man ju varje söndag, eller hur? De nickar och ler instämmande här. Och så säger han, vänta, vem är det? Och sen så börjar man försöka förklara vem man är. Och sen försöker någon annan förklara vem man är. Och sen försöker någon tredje säga någonting. Och säger man, men hur är det med detta? Och sen bara, bam, 2 timmar borta. Och ingen vet vad som händer riktigt. Så jag tänker att vi kör en koncis introduktion för de som inte har koll på honom. Mm. Och sen så ska ni få kommentera någonting på det. Och sen rullar vi igång samtalet.
Vi kan också säga det att i den här introduktionen så kommer du att smalna ner frågeställningen lite. För att diskutera Jordan Peterson som liksom person eller fenomen är liksom extremt brett. Ja. Och liksom, ja, så att vi också får en lite tydligare utgångspunkt.
Yes.
Dr. Jordan Berent Peterson är en utvecklingspsykolog från Kanada, University of Toronto. Han dök upp på svenska radarn när han protesterade mot en kanadensisk lagstiftning som skulle göra det kriminellt att använda fel pronomen om folk. Men jag tycker inte att det i sig ger en god sammanfattning av Jordan Peterson, så vi börjar i en annan ände istället. Jag tycker det mest intressanta med Dr. Peterson är hans syn på ondska. För han har en realistisk bild av det ondska. Han blundar inte för att det onda finns på riktigt, det är inte bara någon sorts systemfel, och att det onda finns inom oss alla. Och det kommer fram till genom att han ägnade ungefär 20 år åt att studera andra världskriget, framförallt förintelsen och de kommunistiska arbetslägren. Och det han frågade sig var, hur kunde detta hända? Hur kunde helt vanliga människor plötsligt bli del av den här mördarmaskinen, det här sjuka systemet? Och följdfrågan är, hur gör man för att inte bli en av dem? Och det har han sedan formulerat i sin bok 12 Rules for Life, An Antidote to Chaos. Som är 12 stycken, vad ska man säga, moralregler, livsetiska regler för hur man ska leva för att leva ett gott liv. Vilket kanske inte har den betydelsen som många menar idag att det har. Och framförallt att undvika sådana här katastrofer. Och det är allt från Tell the Truth or At Least Don't Lie till Pet a Cat Whenever You Encounter One in the Street. Och den här boken har blivit en succé på väldigt många håll. Och det har bildats en rörelse kring den här märkliga mannen. Och det är framförallt unga män, framförallt ateister, som lyssnar på Jordan Peterson. Och han fyller liksom arenor och predikar, eller undervisar, beroende på hur du vill se det, judeokristna värderingar och en kristen morallära. Och det här förmedlar ett budskap som skulle kunna sammanfattas: sluta vara så självisk och sluta känna efter för mycket vad du själv önskar och vill och tycker, utan ta dig i kragen, raka dig, skaffa dig ett jobb, gör goda saker för andra, det är så du finner mening. Peterson menar inte nödvändigtvis att den är sann, men han menar att vår tid behöver den för att fungera. Och det kanske största överlappet med Teofilus-podden är just det här med religion. Peterson vill inte svara på frågan om han tror på Gud eller inte. Han har ett jungskt perspektiv på religion, har jag förstått, och jag är ingen expert på detta, men ungefär som att vi människor har ett undermedvetet som kompletterar de brister som jaget har och kan ge oss liksom intuitioner och magkänsla. Ungefär så har samhället religionen, någon sorts folksjäl, någon sorts kraft som guidar samhället så att vi inte missar viktiga delar. Och därför menar Peterson att sekulariseringen som pågår nu är ett stort problem. Så Jordan Peterson är en förespråkare för kristna värderingar. Och många har fått upp intresset för kristen tro genom hans undervisning. Men frågan är om hans version av kristendomen hjälper oss genom att vi får mer uppmärksamhet, eller om den sabbar för oss för att den kanske inte är sann.
Kan vi inte börja med att Obben får ge en reflektion som inte är så påläst?
Ja, alltså det jag tänker framförallt, eller det, ja, som sagt, jag har inte stenkoll på honom. Men det jag tänker framförallt är ju att han har någon sorts, som du sa också i inslaget, eller vad vi ska kalla det,
bilagen.
Att han har ju en, liksom, en morallära som grundar sig på något sätt i så här judeokristna värderingar, men som egentligen är liksom utan grund. Och det är det som är det största problemet för mig, och det är därför jag sa innan här att jag snarare ser honom som en villolärare, om man från ett kristet perspektiv, liksom, även om mycket av det han säger kan vara vettigt. För att det finns liksom, ja, alltså, det är en postmodern grund i att det är så här, den personliga lyckan. Och sen så är det bara en konservativ, inom citationstecken, väg dit. Och det blir problematiskt, tycker jag. Slut.
Gott, men då tycker jag vi går över till experterna. Jag vill börja med att säga någonting om den här, om min presentation. Mm. Vad vill du lägga till eller vad vill du dra ifrån?
Ja, det var ju nästan till heltäckande skulle jag säga. Men,
wow, tack. Ja.
Nej, men
jag swishar dig sen.
Nej, men att man hör ju ofta hans livsregler och hans råd på hur man ska ta tag i sitt liv. Man ska ta ansvar och som du säger, man ska klippa sig och skaffa sig ett jobb och sådär. Mm. Så det kan ju låta väldigt enkelt och banalt. Men han har ett rätt... Så många filosofer har ett väldigt invecklat system för att man ska göra naturliga vardagliga grejer. Mm. Och så är det lite med Peterson. Och han utgår mycket från att livet innehåller mycket lidande. Livet är tufft, det är kämpigt. Man råkar ut för massa saker. Man råkar ut för sjukdom. Man kan förlora sitt jobb. Kaos finns överallt. Och för att övervinna det här kaoset så behöver man leva på ett sätt som transformerar eller ändrar det här kaoset till ordning och till någonting som håller. Mm. Så hans livsregel kan ju låta väldigt banala och enkla så här, men det är rätt utvecklad eller liksom invecklad filosofi bakom. Mm. Så det kan vara bra att lägga till.
So there is more to it than meets the eye. Mm. Precis. Mm. Marie?
Mm, ja, precis. Alltså, filosofi och filosofi. Jag skulle säga att han kanske blandar lite grann. Han är ju psykolog och psykologiprofessor dessutom. Mm. Så att jag tänker att många av hans regler, de liksom make sense. Men utifrån ett psykologiskt perspektiv. Alltså han har så mycket klinisk erfarenhet att han har sett att ja, men om man vill hjälpa en person kanske ur en depression så underlättar det att skapa rutiner i personens liv. Eller ja, jag tror att jag tar med mig mycket utifrån att han har hela den kliniska erfarenheten och är så extremt insatt i sitt forskningsfält. Mm. Och det är där jag har lyssnat mycket på honom också. Mm. Men sen så absolut, det finns väldigt mycket mer att säga om när han uttalar sig om filosofi och frågor om religion och kyrkan och kristen tro. Och jag har också försökt ta reda på vad han själv egentligen tror tillsammans med många andra.
det, ja, finns det en särskild grupp för det också? Visa om sen kan ut vad jag precis egentligen tror på.
Nej, men jag har kommit en bit så att jag känner mig nöjd för nu i alla fall. Ja. På det. Men det jag skulle säga att jag inte kanske håller med om, det var nog jag skulle nog inte säga att han bara säger lyssna inte på vad du själv vill eller tänker eller känner. Nej. Han menar väl, hans poäng är väl att ja, men ta ansvar, gå ut och ta ansvar i samhället och bidra på något sätt. Det är det som kommer skapa meningsfullhet i ditt liv. Mm. Men jag tror att han också skulle, jag skulle säga att han förespråkar att man faktiskt är i kontakt med vad man själv, hur man själv tror att man kan bidra. Alltså att han inte ser det som en motsättning utan att man, ja, han säger ju att man ska städa sitt rum först för att kunna gå ut och kritisera eller påverka just det. Resten av världen. Så jag tror att det skulle kunna vara
en synonym.
Ja, men så att det står väl lite grann för den här. Mm. Ja, men styr upp dig själv först. Mm. Det är ett bra ställe att börja på. Och sen så kan du gå ut och bidra eller ha åsikter om hur samhället ska skötas.
Mm. Just det, en ny knep också. För från ett kristets perspektiv är det svårt att lyckas med den första punkten.
Ja, precis.
Att liksom sätta sitt eget liv i perfekt ordning. Mm. Det är ett moment 22 där.
Precis. Han säger ju också dessutom perfekt. Jag tror han säger det på något sätt.
Set your room in perfect order.
In perfect order. Det är ju ett högribba. Men absolut, jag har tänkt mycket på mycket av det som jag har tänkt på som jag eller försöker få grepp om kring Peterson är just det här med ens egen prestation, ens egen förmåga eller inte förmåga att styra upp sitt eget liv. Men det kanske vi kommer komma tillbaka till. Det skulle jag gärna kommentera.
Men det är spännande som du säger att du betonar hans psykologiska perspektiv. Och det här tror jag är någonting, en av anledningarna till att han blivit så stor är att vissa ser honom från ett politiskt perspektiv och försöker placera in honom där. Vi kommer nu kolla ganska mycket ur ett teologiskt perspektiv. Man kan kolla från ett filosofiskt perspektiv vad han säger där. Vi kan kolla på ett historiskt perspektiv. Alltså mycket av arbetet han har gjort är ju historieforskning. Om än ur ett psykologiskt vinkling. Liksom. Och jag tror att det gör också att det finns väldigt många olika tolkningar av honom. Och att han blir så spännande. För han är inte som någon teolog vi har hört innan. Eller som någon filosof vi har hört innan. För att han har den här bredden på något sätt.
Han tror i alla fall att han har den bredden. Ja, men det är ändå, alltså, det är många som inte skulle hålla med om nej, att nej. Han har den bredden, utan att han på många områden så killgissar han bara.
Men precis, men, och det är också bredd, det är bredd versus djup.
Ja,
att de som har djupet på ett område säger, oh, han är ingen duktig politiker, han har inget hållbart system. Och då säger han, nej det har han inte. Mm. Eller vi kommer kritisera hans teologi nu. Och då kommer han väl säga att nej, ja, det är, jag är inte, jag, ni kan inte sätta mig i en låda, för ni kan inte definiera vad jag menar med Gud och sådana här saker.
Nej, precis.
Men om vi framar samtalet, ja, när jag skrev till er så formulerade jag det som, är han en falsk profet? Ska vi se honom som en falsk profet och en villolärare? Eller ska vi se honom som en jättestor möjlighet för kyrkan? Och man kanske skulle kunna ta avstampet där. Och sen så tror jag att vi kommer komma in på många olika områden därifrån. Det är som en vettig idé.
Mm.
Och Obben har redan öppnat.
Jag har redan avsatt mig i att jag är villolärare-campen.
Ja.
Men ja, som sagt också, jag har liksom, jag så dålig koll på honom så att jag sitter och killgissar på vad han säger egentligen. Men utifrån det jag har hört och det lilla jag har läst om honom, så upplever jag honom mycket mer som en ja, men en liksom moralgubbe med många vettiga punkter, men utan liksom egentlig, alltså det är den här typ klassiska nyreligiösa eller nyateistiska liksom tanken, där man tar värderingar som är vettiga, alltså humanismen är byggd på det sättet också, man tar så här judeokristna värderingar som bara, ja, men det här är jättebra, samhället är byggt på det här, det funkar hur som helst, och sen så bara tar man bort liksom, alltså, liksom orsaken till det. Och det är egentligen min största och enda kritik av honom, alltså så här, det är jättebra att folk går och klipper sig och skaffar sig ett jobb, och rätar på ryggen och bidrar till samhället och så vidare och så vidare. Men det finns liksom ingen egen nytta i det i ett evighetsperspektiv.
Ja, alltså det är ju frågan om man tänker på honom bara som liksom, vad är det han säger och hur mycket kunskap har han om det, eller om man också kollar bredare på vad det leder till, det som han säger, vad får det för konsekvenser. Och jag tror att det är mycket det som jag har fascinerats över, reaktionerna i den här svenska Facebookgruppen på hans bibelföreläsningar och hans, när han uttalar sig om att liksom, det är bra att leva som om kristen tro är sann. Och jag skulle kunna tänka mig att man kan hamna på väldigt olika håll. Alltså man kan nog hamna i en, om man fäster sig väldigt mycket till vid Jordan Peterson som person, då tror jag att man kommer stanna där han är. Alltså man kommer stanna i någon slags så här, det behöver inte vara sant på riktigt, utan vi kan leva som om det är sant. Alltså någon lite så här postmodernaktig hållning. Men det är också många som börjar läsa Bibeln för att de har hört hans föreläsningar, eller som säger, ah, nu har jag börjat få problem med min ateism för första gången någonsin liksom. Och sen så kan det vara så att man liksom rör sig vidare, och att det är en början på en, att det planteras ut frön liksom, att det börjar på en vandring som man inte vet vart den slutar, för vi har inte det perspektivet, det är bara Gud som har det perspektivet, tror jag. Så att där jag försöker hålla mig lite lite ödmjuk inför vad som händer eller som jag inte ser. Ja, så tänker jag.
Ödmjukhet är fett överskatt.
Men alltså en twist på det kan vara, liksom, vad är bäst? Någon som ger en sned bild av kristen tro eller ingen bild av kristen tro alls? Liksom.
Paulus,
och det är en ärlig fråga. Jag tror att man kan svara både och på den.
Ja, Paulus svarar på det i alla fall.
Det är väl de som predikar för egen vinning, eller vad är det?
Ja, men det är, jag tänker, jo absolut, det är inte samma kategori, men det bör ju ändå vara någorlunda tillämpbart, tänker jag, på ett sätt, att man så här, ja, men, som du säger, alltså, om människor börjar läsa Bibeln så är det ju, det är jättebra.
Ja.
Men ja, om de inte kommer längre än Jordan Peterson, som du också sa, så är det liksom, då är det ändå förlorade själar som, och sen så kommer de liksom kanske i kontakt med, om jag får en riktig inom citationstecken kristendom, och sen så, men då är de liksom nöjda och de bara, ja, men jag är, Alltså så blir den här ljumma, liksom halvdana, liberal, konstiga kristendomen som inte, ja, som genomsyrar Sverige men, till exempel, men som inte, skulle jag säga, leder någon vart egentligen. Sen är det ju upp till Gud att göra saker, eller liksom, jag vet ju inte, jag bara dömer urskillningslöst.
Det är Teofilosporan. Vi dömer urskillningslöst.
Ja. Jag ser nog Jordan Peterson som en lite brobryggare mellan den ateistiska sfären och den kristna, om man säger så. För den ateistiska sfären kanske varit lite där nya ateismen och Richard Dawkins, det finns ingenting i religionen som man kan ta till sig, det är bara myter och har inget sanningsvärde eller liksom ingen nytta alls. Men Jordan Peterson har lyckat upp det lite. Och jag hörde någon på YouTube som han var ateist och liksom verkligen så här djupt rationalist och fann inte mening i sitt liv och sådär. Och så lyssnade på Jordan Peterson när han pratade om Bibeln och så började han liksom praktisera det och sen när han började läsa Bibeln mer så fick han liksom helig ande och nu är han kristen och sådär. Och så har han en YouTube-kanal. Och jag har också vänner som inte är kristna som jag har kunnat prata med för att Jordan Peterson blir lite gemensam mark som vi båda kan förstå. Där man kan både ha en kristen och en ateistisk förståelse och ändå diskutera på ett bra sätt. Så. Och sen kan också vara lite från kristet håll att det blir rätt mycket fokus på liksom, liksom vad som är sant och lite ontologi, alltså hur, vad man ska tro på. Och inte så mycket kanske hur lever man ut den kristna tron och hur kan man liksom ja, men växa som människa och få ordning på sitt liv. Utan blir mer massa för samtalen som man ska tro på och skriva under. Men inte så mycket hur kan jag bli en bättre människa och ta ansvar för min familj och så. Och där kan många i kyrkan, och, ja, eller vi kristna lära oss mycket. Så jag försöker ha det här gyllene medelvägen jag pratar med början. Men så tror jag man kan tänka om pizza.
Och så känner jag personligen mycket också att Att lyssna på Jordan Peterson lägga ut Bibeln tycker jag är helt fruktansvärt. Alltså hans exegetik och hans sätt att tolka in olika saker i olika. Och det jag har svårast för i hans bok är det kapitlet som handlar om offer. Jag vet inte, jag kommer inte ihåg vilket det är eller vad rubriken är för det, men som handlar om så här, hur arbete är att man offrar någonting nu för att få någonting i framtiden. Och sen så jag har en jättemycket bibelsynsgrejer på det och får alla möjliga liknelser och gammaltestamentliga berättelser att betyda precis vad som helst. Så jag skulle inte säga att jag har inte fått så mycket teologisk behållning av det. Däremot tycker jag med min kristna världsbild så är det väldigt häftigt när han pratar om de här väldigt praktiska sakerna. Att så här, att hur kan jag bli den sortens person som inte kommer bli en fångvaktare i ett koncentrationsläger när det här händer. För att han vet att det är ju vanliga människor som under extrema omständigheter hamnat på ett väldigt skevt sätt liksom. Och även han har nått en av mina favoritklipp, så pratar han om att han vill bli den sortens man som kan hjälpa till på sin pappas begravning och vara någon som andra kan luta sig mot. Och det tycker jag är väldigt starkt, väldigt, väldigt starkt. Och då utifrån den världsbilden jag har så blir jag väldigt inspirerad att också då söka de här praktiska sakerna utifrån det. Så det är ett sätt som man som kristen kan få ut någonting av att lyssna på honom.
Ja, precis. Jag tror det blir farligt om man tar hans tankesystem eller liksom hans världsbild och så köper man det helt till 100% och så försöker man leva efter det. Och jag testade lite i våras och köpte jag verkligen så här, gå in i hans tankevärld och leva efter det. Och efter ett tag så kände jag så här, det blir väldigt tungt, det blir mycket börda och så funderade jag på varför blev det så. Och sen så läste jag en artikel av en som heter John Sjögren som skrev om att Jordan Peterson lever i en värld utan nåd. Att det är mycket så här, det här kan du göra, det här kan bli bättre och det kan man ta till sig. Men att han pratar aldrig om Guds nåd och hur Gud kan förvandla en och liksom hur hans kärlek kan göra oss till bättre människor. Så man kan ta till sig liksom psykologiska aspekter och så här. Men det blir väldigt mycket individualism ändå i slutändan. Att man ska bära sin egen börda utan att man får ta sig kors och ge det till Kristus.
Ja, men det var den saken som jag syftade på förut när jag sa, kan vi inte komma tillbaka till det här spåret?
Bra.
Den här, kan man styra upp sitt eget liv? För att om Peterson nu då säger att så här, vi har den här skuggan som vi ska integrera oss med. Och,
det är en jungsk tanke också.
Ja, det är en jungsk tanke. Men att, så här, tänk, liksom, vi måste förstå att vi skulle kunna vara den här fångvaktaren i Auschwitz. Vi måste förlika oss med tanken att vi också har ondska inom oss. Men, och där är jag ju med, liksom, där är jag med honom. Och sen så, sen vad lösningen är på det. Det där kanske blir knepigt. Och han säger liksom, styr upp ditt liv. Underförstått, you can do this. Alltså så här, att vi människor har förmågan att, att ta oss i kragen. Både liksom, praktiskt i våra liv, att organisera oss. Inte slösa bort vår tid utan att faktiskt göra saker som är värdefulla. Men också moraliskt. Det känns som att det är det som är den stora grejen med den här fångvaktartanken. Att vi kan förbättra oss moraliskt. Och det är klart att om det inte finns någon nåd, då, ja, vad är alternativet? Då är det bara upp till oss själva att försöka bli de som vi vill vara. Och då är det bra att sträva efter något som verkar vara gynnsamt för mänskligheten och för våra liv. Men jag tänker att man kanske landar där. Och förhoppningsvis så, om man då har börjat lyssna på Jordan Peterson och därmed börjat läsa Bibeln för att man tycker att hans föreläsningar är intressanta, så kommer man komma till de ställena där det står att vi har inte den förmågan. Ingen människa är utan synd, utan vi har den här skuggan. Och Jesus har dött för. Jesus behövde liksom dö för det. Så att det är nog där jag och Peterson skiljer oss mest, skulle jag säga. Och det är därför det blir så lite hyckleriaktigt av honom att säga, jag lever som att kristen tro är sann. Men poängen med kristen tro är att vi inte kan styra upp våra liv moraliskt, utan vi behöver Jesus som måste dö för oss. Så då, han missar liksom att leva ut huvudpoängen i kristen tro, som är att ta emot Guds nåd. Jag gick för tid fram. Jag har tänkt på det här mycket, så jag känner att det måste bli sagt någon gång.
Men det är det här som, eller det här är mitt stora problem också med det. Att det är liksom en, han representerar ju farisismen i en ny tappning.
Oh ja.
Mer eller mindre. Eller så här, alltså, det handlar ju om liksom, att vi själva kan klara allt och bli syndfria. Alltså, även om han inte använder de begreppen, så är det ju det som är kontenten. Och det är därför jag menar att det blir ju på något sätt de, det är jättebra om folk börjar läsa Bibeln för att de lyssnar på Jordan Peterson. Men om de då faktiskt läser Bibeln, så kommer de ju inse att allt som han säger är ju fel. Alltså för att det, ja, men för att det i grunden är det, alltså grundpremissen är fel. Sen kommer de ju då också att komma fram till, ja okej, men då behöver vi, behöver nåden, och genom den så kan vi också förvandlas. Och den förvandlingen, arbetet på vår helgelse, innebär ju saker som också är liksom, stämmer överens med det som han säger. Att ja, men det är vettigt att du styr upp ditt liv. Liksom. Men för mig är det så oerhört viktigt just vad man utgår ifrån. Alltså det finns liksom, och det är därför som jag sa innan att det finns inget självändamål, tänker jag, med att bara styra upp ditt liv i ett evighetsperspektiv. För att du kan göra det, och sen så kan du leva här, och sen så kanske det blir en börda som för dig, eller så blir det inte det, när man försöker leva efter hans regler. Men när du dör, jag slår ut med händerna här, det ser jag inte på. Alltså då är det ändå, det får liksom samma nettoeffekt som om du inte hade följt den.
Det är nog något jag gillar med John Pearson, att han fokuserar ändå rätt mycket på här och nu. Mm. Det kan bli lite i kristen teologi eller i kyrkan att man betonar evigheten, och liksom, då försvinner allt lidande och då blir allt bra. Men vi lever ju också här och nu, och Gud satte oss på den här planeten. Och då måste vi förstå, liksom, hur kan jag ta mitt lidande, och liksom, hur kan jag liksom acceptera det och liksom förvandla det till något gott, eller liksom, hur kan jag ta hand om min familj, eller hur kan jag ta ansvar för mitt jobb och sådär. Så man behöver både kanske Jordan Petersons fokus på här och nu, men också det kristna evighetshoppet och sådär. Och jag gillar också att han betonar rätt mycket att världen är en plats där man lever. Och inte så mycket att världen är platt med massa objektiva fakta som vi kan finna liksom, och sätta så här preposition eller så här sanningsanspråk på. Utan att, vi kan ta med lite min relation till Gud, att liksom världen är ett ställe där man lever och i relation till Gud. Och att Bibeln mångt och mycket ger en råd hur man lever i förhållande till Gud och till andra människor. Mm. Och inte främst hur saker och ting är objektivt. Mm. Så det blir att man kan ju ta det från Peterson som bygger upp en i ens kristna tro. Mm. Men det blir lite farligt om man köper det helt.
Jo, jag tänkte på det med kopplat till farisismen. Att på ett sätt så är det rätt och på ett sätt är det verkligen inte rätt. För fariseerna, de såg ju inte sin egen brustenhet och hopplöshet på det sättet. Utan de såg i sig själva som rättfärdiga. Som att de hade gjort det som behövde göra. Och sen så kunde de, nu kunde de liksom slå sig för bröstet och vara någonting. Och det tycker jag är något av det häftigaste med Jordan Peterson. Att han är, jag vet inte, ödmjuk är nog fel ord. För han kan ju vara alltså, totalt hänsynslös när han vet att han har rätt och kan ha fakta på det liksom, och forskning på det. Men att genom hela hans undervisning, det är inte som att vi slutar vara onda. Det är inte som att vi besegrar det onda och sen, yes, nu kan vi vara bra människor. Det är inte som att han står och skryter om att jag är den sortens person som kan begrava min pappa. Utan att prata om det som mål och saker vi vill nå till. Så på ett, det är snarare att han inte har nått fram till frälsningen än att han har liksom, eller frälsningstanken och nåden, än att han liksom har valt att blunda för den och valt någonting annat liksom. Så där är en skillnad från farisismen.
Men han har ju ändå, om man bara får kort invändning, så han pratar ju ändå det, om det som ett uppnåeligt mål.
Jag vet inte om man skulle säga det. Det är någonting vi strävar mot och någonting som vi blir bättre och bättre på. Men det finns inget färdigt liksom. Och han själv, jag upplever honom som att han är ändå relativt ödmjuk inför det. Att vi kommer fortsätta bära på den här ondskan inom oss. Okay. Och här är 12 regler vi ska sträva efter. Men vi kommer inte kunna leva dem perfekt liksom. Men det är ju också att det på ett sätt är det helt hopplöst. Alltså här har vi ett mål som vi kan sträva mot, men vi kommer inte nå dit liksom. Men det som han också pratar om, och det här är hans flumreligion kommer in, är att han pratar ju om logos. Ja. Som det som är sant och det som är gott. Och i någon av sina föreläsningar, när han droppar den här, eller hans podd tror jag det, när han droppar det här om att hans svar på frågan, tror du på Gud, är jag beter mig som om Gud fanns på riktigt. I act as if God exists. Så pratar han om det, att jag tror på logos. Och logos är det sanna ordet. Och det är liksom Gud, om du vill definiera honom på det sättet eller inte. Och han pratar om att i mötet med logos så genomgår vi en transformation. Och blir bättre liksom. Så den aspekten finns ju också med av det. Och sen är det totalt flummigt och det som att du ska klippa till.
Nej, jag ska inte säga något mer om det.
Nej, men jag vill bara, så det är ändå en viss, jag tycker det är en viktig skillnad mot farisismen, just att han tror inte att han har nått det perfekta och att vi kommer nå det perfekta och sen går vi runt och är perfekta, utan det är en kamp där vi försöker hålla huvudet över vattenytan. Men det gör ju också att hela hans system är väldigt grymt, att det sätter upp någonting som vi borde nå men som vi inte kommer kunna nå. Och vi har ingen som helst hjälp i det, annat än att försöka att vara en bättre person, försöka att liksom tala lite mer sanning varje dag, försöka att och där är det ju en fullkomlig lagiskhet och där är det ju farisism liksom.
Man har ju, det enda man har gått på är väl det här löftet om att du ska bli typ lite lyckligare då. Man har sagt, man har...
Det är också en spännande sak med honom och lycka. Jag vet inte om man ska.
Just det. Alltså jag har en annan tanke först om det här med vad det är han egentligen säger. För att folk pressar honom ju ofta på den här frågan om ifall han är kristen och ifall han tror på Gud. Och vid ett tillfälle så säger han att när han får den väldigt specifika frågan om har Jesus uppstått liksom fysiskt, och då säger han ja, det är sant att Jesus uppstod, åtminstone i den här jungianska bemärkelsen. Åtminstone. Ungefär så säger han. Och sen så och underförstått så förstår man då, jo, han säger också, jag vet inte om det här är samma intervju för de är blandas ihop i mitt huvud, men så säger han också att jag kommer använda 3 år åt att försöka ta reda på ta ställning till den frågan om Jesus uppstod kroppsligen eller inte. Så att jag tror att han faktiskt är öppen med hans egen resa, eller vad man ska säga, att han säger en massa saker väldigt säkert, alltså väldigt så här är det, som att han Man kan nog få uppfattningen att han har bestämt sig för väldigt mycket och inte kommer ändra sig. Men han är så angelägen om sanning på ett sätt, fast han inte ens använder ordet sanning på samma sätt som vi kanske skulle göra, utan det är en vagare och mer flummig form av sanning. Så säger han ändå att det är viktigt för honom att tala sanning, så han vill försöka skära bort det som han säger som han egentligen inte tror är sant. Så att jag uppfattar det som att han faktiskt är på någon slags, han fortsätter att ta reda på saker och han är öppen med det, och till och med frågan om Jesu uppståndelse är, det finns en chans att han ändrar sig, men just nu så är ju hans budskap väldigt laget. Så det är därför min fråga som jag, om jag skulle träffa Jordan Peterson, då är det här den enda jag skulle ställa, och det är: vad skulle det innebära för dig och för alla andra människor om Jesus verkligen uppstod från de döda? För att se ifall han inser liksom allt det skulle ställa allt på ända, det skulle liksom förändra hela spelplanen.
Det är en bra fråga.
Ja.
That's a good question. Skulle jag säga. Ja. Det var väldigt fint, tyckte jag, som du sa, den här artikeln du hade läst. Vad var den hette?
Jordan Peterson är en värld utan nåd.
Ja, exakt. Och det tycker jag verkligen sammanfattar ett gigantiskt problem med hans tro. Att det finns ingen nåd. Det finns ingen hjälp. Det finns inget egentligen hopp. Och därför är det en väldigt brutal världsåskådning.
Det skriver han i John Sjögren, heter han. Han skriver i artikeln att Jordan Peterson talar till då många, framförallt män, som är fast i individualismen. Alltså så här, man ska leva för sin egen lycka, som du pratade lite om, Robin, och liksom lycka det högsta, och man ska göra det för sig själv och man ska hitta sin egen väg liksom. Och då talar Peterson till dem och säger: nej, men det finns en mer sann väg liksom. Du ska ta ansvar och du ska ta tag i dig själv och så. Men att det är ändå slutar i individualism, för att det är jag själv som ska ta tag i mig själv. Så problemet som många har idag är att man är fast i den individuella liksom individualismen, men Petersons motmedel blir ändå lite mer individualism, för att man ska ta tag i sig lite extra.
Så. Ja, och det är svårt att motivera det. Eller jag vet inte, ger han någon bra motivation till varför vi ska bry oss om andra, varför vi ska bli en person som man kan luta sig mot, varför vi ska bidra till samhället, annat än att vi kommer må bättre av det?
Nej, det är ju liksom, ja, det här verkar ha gynnat samhället. Det här har, vi har sett att de här kristna rötterna har burit god frukt. Alltså det är väl därför han säger att jag vill leva som att kristen tro är sann då. Förutom den här detaljen med att ta emot nåden.
Väldigt
ärlig
humanist, helt enkelt.
Ja, precis.
Ja. Och väldigt pragmatisk. Ja.
Precis. Så att det är ju, jag tänker att det på ett sätt visar också den här resan han är på. Att han, för jag tänker att han är ju inte så pass ignorant att han inte funderar på vad som gör saker giltiga. Alltså, vad är ett giltigt argument? Vad är ett giltigt påstående? Det kanske är så att han ser att okej, det är värdefullt, de här kristna värderingarna är värdefulla. Jag har inte än landat i vilken grad de är liksom sanna, eller att om Gud finns och verkligen ger det här en legitim grund, men jag kan åtminstone börja med att leva efter dem, för det har visat sig vara gott, och så börjar jag där, och resten är det kommer få vara den här resan kanske. Men det är bara en tanke, jag vet inte vad jag själv tänker.
Det har varit väldigt spännande att se, alltså just undra, eller nu är jag ju pessimist till naturen kanske, nej det är inte alls egentligen, jag är optimist, men i det här fallet
i podden är du pessimist
i alla fall i detta avsnittet, men att se just om han liksom efter sina 3 år eller vad då verkligen kommer fram till och får, precis som du sa, om han ställer den här frågan som du ville ställa till honom, till sig själv, och bara ja, det kommer ju röra om han då kommer liksom, jag antar utifrån hur jag har uppfattat honom som person, att han kommer liksom bara gå ut med det då och liksom bara, men så här är det ju, för att det är det han gör liksom. Han, på så här, men han vet ju någonting och då berättar han det. Det skulle vara väldigt spännande att se hur liksom världen reagerar på det, för att om Jordan Peterson kommer ut om 5 år, som då har ju stormen blåst över lite, Men sen liksom kommer han tillbaka då inom citationstecken och bara kristendomen är sann i sin helhet.
Mm. Ja, jag tror han gillar lite att spela kanske på mysteriet om sig själv just nu. Mm. Att han är den här brobyggen. Liksom. Han tar inte sida. Han säger inte liksom att han är ateist. Men han säger inte liksom att han tror på en faktisk Guds existens. Nej. Utan han är lite däremellan. Mm. Det är kanske där hans roll är nu. Liksom, att vara den här som startar en diskussion och som kan liksom, ja, föra ihop ja, så att det inte blir de här två hårda lägren. Liksom. Mm.
Mm. Och jag tycker inte att man ska förminska det värdet, även om man måste identifiera att i hans filosofi så finns det ingen nåd, utan det är liksom upp till människan själv, och de flesta som har en erfarenhet av det här livet vet att man klarar inte det i slutändan. Och men det är fortfarande så att han måste ändå få cred för alla de, att han tar upp de här stora livsfrågorna på liksom samtalsarenan på något sätt. Jag har också haft jättemånga samtal med människor som jag har träffat när jag har varit ute, liksom varit ute och dansat när jag var i Australien, så här, på ett dansgolv. Där får jag ett samtal med en random person om Jordan Peterson, och så börjar vi prata om, ja, men finns det någon sanning, finns det någon mening med livet, och liksom det är bara tack vare honom som vi kommer in på de frågorna, och han vet inte ens om det själv, han har bara startat den här, han har bara släppt den här bomben, och sen så har liksom en massa människor börjat lyssna på honom. Så att jag tycker att det, jag tror, nu kommer jag inte ihåg vad den här personen skrev, men jag tror att det var i Dagen han skrev ett inlägg om att Jordan Peterson liksom smälter ateismens tundra eller så. Jag vet inte om ni har läst det här inlägget, men att så här, ja, nej, men han predikar inte evangeliet, han kallar sig inte teolog, han kallar sig inte kristen, så vi kan inte riktigt heller kräva det av honom. Nej. Han gör inte det anspråket, utan men det är fortfarande så att han rör om extremt mycket på ett sätt som kanske inte ens kyrkan i Sverige har kunnat göra, om vi ändå skulle prata om kyrkan också i det här. För att det ger honom extremt mycket cred för. Att han liksom, när vi upplever att människor har liksom stängda för att prata om stora livsfrågor, om moral, mening och sanning. Mm. Så kommer den här liraren från Kanada och liksom bara öppnar upp den här samtalsvärlden igen, och ger oss det. Alltså det tycker jag att han ska ha mycket cred för, faktiskt. För att om man börjar liksom prata om de sakerna, så vet vi fortfarande inte vart vi hamnar. Och det tycker jag är superspännande.
Mm. Han blev ju på något sätt ett redskap för kyrkan på det sättet. Mm. Och kyrkan behöver, alltså kyrkan med stort K, behöver ju förhålla sig till alla de här, framförallt de unga männen, som liksom kommer att läsa och lyssna på honom. Och sen tar de hans sån här pseudokristendom, eller vad man ska kalla den, och tar med sig den och bara, okej, men jag vill veta mer, och kommer till kyrkan. Mm. Och det tror jag är verkligen, ja, men det håller jag med om, att det är ju en liksom en stor tillgång på det sättet. Men det blir ju också ett ansvar för kyrkan, att vi måste ju vara beredda där, och vi måste kunna möta de frågorna och diskussionerna, och vi måste också liksom på något sätt kanske nyttja chansen, eller vad man säger. Mm. Att här har vi fått ett verktyg eller en öppning. Vad gör vi med den? Liksom? Mm. Det är ju verkligen något som kyrkan, kanske framförallt i Sverige, som är så pass sekulariserat, borde ta fasta på. Mm. Mm.
Men om jag får testa att vara ännu mer pessimistisk än du var. För jag är... Jag har snöat in lite på så här predikan och exegetik och såna här saker de senaste åren, mer än apologetik faktiskt. Och han är så oerhört dålig på att tolka bibeltexter, skulle jag verkligen säga. Alltså och så blir det ju, om du försöker läsa Bibeln och sen missar nåden, då har du ju verkligen gjort en skev tolkning av texterna. Liksom. Jag har inte tänkt på det innan, vad som skulle hända om han skulle börja tro på Jesu uppståndelse på riktigt. Men det jag är rädd för är att det inte skulle förändras jättemycket. för att han har bestämt sig för sin tolkning av vad Bibeln betyder. Han har bestämt sig för vilken typ av idéer den innebär. Och eftersom att han är så jungsk eller existentialistisk eller postmodern eller vad man vill använda för begrepp för det, så tror jag inte det liksom historiska faktumet att Jesus fanns på riktigt skulle göra så jättemycket skillnad, eller att Jesus uppstod på riktigt, utifrån att han redan har bestämt sig för sin tolkning av all moralundervisning liksom. Och det är jag också rädd för. Det skulle kunna vara ett hot för kyrkan, att folk går i kyrkan, får inte god undervisning, för att lär sig inte att tänka kristet och förstå Bibeln. Och sen lyssnar man på Jordan Peterson och tycker att det här är jättespännande, jag ska läsa Bibeln som han gör. Och då får en väldigt logisk och väldigt skev tolkning av vad texterna betyder. Och väldigt, jag skulle säga att det är väldigt sällan han landar i det som är textens poäng, utan att han gör snarare så här trampolinpredikningar. Börjar i texten, kommer på något eget han tycker är häftigt och planterar in det i texten liksom. Och det är ingen kritik mot honom egentligen, för han, för honom så är det viktigare ju vad religionen har att säga oss än vad det egentligen betydelsen i texten därifrån var liksom. Så det är inbyggt i hans. Så jag tror det kan vara ett hot för kyrkan, och jag tror också att det är en risk att, alltså visst, om vi får människor som inte har läst Bibeln att läsa Bibeln, så kommer det vara fantastiskt. Och många kommer läsa den och förstå den, för den är lättare att förstå än många tror. Och liksom bli drabbade av det, och Guds ande kommer komma och leda dem. Men jag tror också att det finns risk att folk börjar läsa Bibeln med liksom hans tolkningsramar och hans sätt att se på det. Och att det då snarare stänger dörren och gör det svårare att förklara vad evangelium egentligen är. När man redan har landat i Jordan Petersons evangelium, air quotes. Vad tänker ni om det?
Ja, just det. Alltså, jag tänker att det beror på vad han själv gör för anspråk när han tolkar Bibeln ur det här jungianska perspektivet. Mm. Och det, jag kommer faktiskt inte ihåg vad det är han inleder med när han har sina bibelföreläsningar, som ju är några av de mest sedda av hans YouTube-klipp. Mm. Liksom. Men jag är inte säker på att han säger så här. Det som jag nu kommer säga, det är det som finns i de här, nej, bibeltexterna underliggande. Utan jag har mer fått intrycket av att han är väldigt intresserad av psykologi, och särskilt då Jung. Mm. Och att han bara tycker att det är spännande att leka med de tankarna. Så här, hur blir det om man testar att tolka Bibeln, som ju är den här liksom urgamla texten som har levt vidare och som uppenbarligen då har någon slags värde för liksom mänskligheten och för samhället. Hur blir det om vi läser den ur ett sånt här perspektiv? Mm. Jag ska testa och göra de tolkningarna. Mm. Men ifall han då hade, och det kan ju vara så att människor, fast han säger att han så här, jag bara testar det här lite fast jag inte är teolog. Mm. Så kan det vara så att människor ändå tar det på väldigt stort allvar och liksom tycker att han är så bra i allmänhet att man bara köper den tolknings, ja, det sättet att tolka. Mm. Men förhoppningsvis så kanske, han kanske säger någon gång, det vet jag inte som sagt, men så förhoppningsvis säger han att det här är, det finns ingen grund för att tolka Bibeln utifrån Jung. Alltså han bara hittade på att han skulle göra det. Mm. Och förhoppningsvis så blir det tydligt, eller så kanske han kan kommentera det någon gång. Mm. Att det finns liksom ingen sån, någon utifrån anledning. Så därför så borde förhoppningsvis människor inte tar det på alldeles för stort allvar eller tänka att aha, det är så här man borde läsa Bibeln utifrån Jung. Ja, men då vet jag liksom. Utan
först kom Jesus, ja, och sen kom Jung.
Nej, Peterson först.
Ja,
alltså där, ja, men jag tror inte att så många uppfattar den ödmjukheten i hans ton, utan jag tänker mig att man nog tar, att man lär sig genom exempel. Och lyssnar man mycket på han läser Bibeln, så kommer man börja läsa en liknande. Sen är ju Bibelns budskap väldigt starkt och relativt tydligt. Så att förhoppningsvis så kommer det klinscha med det man har hört innan. Men han läste det här sättet, men det verkar inte alls handla om det. Det här Abraham och Isak verkar inte handla om kapitalism och arbetsmarknad. Det verkar handla om att lita på Gud. Och så kan det brytas med det. Och dessutom då, som att vi tror att Gud är verksam när vi läser ordet. Så hoppas jag fortfarande på att det inte kommer bli så som jag pessimistiskt målar upp det. Men jag har fortfarande svårt för att tro att, ja, utan Guds hjälp, att Jordan Peterson skulle ändra sig väldigt mycket bara för att ha kommit fram till att Jesus har uppstått från döda på riktigt. Men som tur är behöver man ju inte räkna med att Gud inte är verksam.
Det beror på om man använder honom eller inte.
Mm. Ja, men exakt. Exakt.
Ja, det är svårt att veta, för att faktiskt något av det som jag uppskattar mest med honom är att han inte har någon som helst människofruktan. Liksom han vågar säga alla de här sakerna som människor har tänkt på. Och kanske extra mycket i Sverige, där det finns en så smal åsiktskorridor, så har han fått, känns det som, nästan ännu större genomslag, för att en massa människor längtade efter att han skulle säga de här sakerna som ingen vågade säga, för att man var så rädd om sin sociala status och vad människor ska tycka om en. Så att jag tror att ifall han väl, ja, det finns ett tillfälle eller ett YouTube-klipp där han säger så här: ja, när jag började tänka på vad jag verkligen sa och ifall jag trodde att det var sant eller inte, så började jag liksom kapa bort mängden innehåll som kom ut ur min mun. Jag började liksom stoppa mig själv när jag skulle säga någonting. Tror jag verkligen att det här är sant eller inte? Så att det är någon typ av ändå väldigt seriöst sökande efter sanningen har han ju. Och så har han inte heller så mycket människofruktan. Han tycker att det är viktigare att säga så som det verkar vara, vad forskning visar eller hur det nu verkar vara, än att ta hand om sin image liksom, och behålla alla sina följare. Så att det är därför jag tänker att ifall han väl skulle förstå att så här, oj, här har jag gått och sagt att det här med att Jesus uppstod bara är en symbol för liksom den största typen av offer som skulle kunna finnas. Nej, men det är istället så att Jesus verkligen uppstod, och nu får jag ändra en massa saker. Det finns massa människor som lyssnar på mig nu som kanske kommer sluta lyssna. Jag tror ju en del kommer sluta lyssna på Jordan Peterson ifall han skulle säga att han blir kristen. Så tänker jag ändå att jag kanske är lite för naiv här, men jag tänker att om han verkligen förstår det, så tror jag att han kommer vara öppen med det och gå ut med det. Jag har en annan tanke, får jag lägga in den? jag tänkte på Jordan Peterson när det gäller frihet och apropå kyrkans roll och vad fenomenet säger om kyrkan i Sverige till exempel. Jag tror att många av de här, du nämnde också en person som hade varit ateist tidigare och som sen då liksom, ja, började lyssna på honom och så här kom in på det spåret och sen blev kristen. Jag tror att kanske att kyrkan också med stort K tidigare har varit väldigt kanske ibland förtryckande, tänker jag, och i vissa fall liksom stängt in människor och satt upp gränser och ramar på ett sätt som inte är så som Gud tänkte, utan ja, och att människor då kände så här: nu är min frihet begränsad, jag får inte göra det som jag vill eller det som jag tror är rätt, utan jag kände mig instängd. Och sen så bröt man loss och blev ateist och liksom, nu ska vi slå oss fria från det här religiösa förtrycket med de här ramarna som kommer uppifrån och bara läggs på oss som vi ska leva efter. Så gjorde man sig fri från det för att man sökte efter friheten, och sen så kanske man då upptäckte att jaha, men nu finns det andra saker som binder mig, och den här friheten från någon typ av ramar eller regler, det gav inte det jag trodde att det skulle ge. Man kanske tänkte att den här friheten där jag får bestämma hur jag ska leva mitt liv och allting är upp till mig själv, då blir jag lycklig, liksom, då kommer jag finna det jag har sökt hela livet. Och sen så kommer det en person som säger så här: ja, men håll dig till det här. Och då kanske det blev tydligt först att så här, vi människor är skapta för att leva liksom inom någon typ av ram. Det är gott för oss. Liksom. Det är en grej som jag tror att han har banat väg för. Och att han, när det gäller att liksom lägga upp bollen för kyrkan. Och att han kanske har lite en snarlik roll som Johannes Döparen faktiskt. Som jag tror... Är det här en dålig liknelse att dra? Eller? Jag tror att han inte heller... Eller, ja, det här är inte säker på. Men att det var någon som sa att han var inte heller helt säker på vem Jesus var. Han säger, där är Guds lamm. Men sen så verkar det också som att han var liksom inte helt... Delvis inte helt säker. Nej. På vem Jesus var. Och... Men att han ändå pekade i den riktningen. Så att Och nu kanske det inte är främst Jesus som Jordan Peterson pekar på, utan han pekar mer på kristen tro brett, liksom på de kristna värderingarna. Mm. Men att han pekar åt det hållet och säger att det är inte frihet, den ultimata friheten från någon typ av livsregler som kommer göra dig lycklig.
Nej.
Mm. Ja, det är en reflektion jag också haft. Apropå temat om han leder till förfall eller närmare Gud.
Vad tänker poddens pessimist?
Ja, för mig kokar det hela tiden ner till det, precis som du sa precis i slutet. Att han pekar mot kristendomen brett och så säger han: det är inte frånvaron av ramar som kommer göra dig lycklig.
Mm.
Och då har man liksom gått full circle igen. Ja, men då är vi där som du sa, John, med individualismen. Alltså det är så här, det är liksom jakten på lycka som är grejen. Men sen håller jag med om att, och då blir det knasigt med det. Men sen håller jag med om att det är absolut, alltså att han har en, kan ha en en roll som pekar mot och säger att liksom, ja men här finns någonting. Det är ju rätt så uppenbart på ett sätt, men jag har generellt rätt så svårt för människor som predikar ett halvt evangelium, eller vad man ska säga, som jag upplever att han gör. Att det är så här, ja, det är bra på ett sätt för att det pekar mot, men för de allra flesta som lyssnar så kommer det ju stanna där. Och då har de liksom inte fått, alltså de har inte fått möta evangeliet, utan de har fått liksom, ja, de kanske förändrat sin bild lite på kristendomen. Men alltså kristendomen är ju bara någon, alltså det är en liksom luftstruktur. Det är evangeliet som är, som människorna behöver höra på något sätt.
Och det, men det är också Guds ord. Den pekar ju både kristenheten och på Guds ord.
Ja,
på ett tydligt sätt.
Det gör han ju, och det är ju bra.
Ja. BV talar.
Ja, precis. Men ja, det är ändå, det är också, tänker jag, många människor, de lyssnar. Sen är det klart, nu tar vi upp exempel på folk som börjar läsa Bibeln, och det finns många inom situationstecken. Frågan är ju procentuellt, är det liksom, är det 1%? För om man tänker på hur många som lyssnar på honom världen över, så 1% av hans lyssnare, om de läser Bibeln, så är det jättemånga personer liksom, rent så här tusentals. Och det är ju bra, samtidigt så alla de andra tusentals personer, de går därifrån med en bild av kristendomen som fortfarande är skev.
Men som är mer positiv än någon innan.
Kanske, men också, det kan också vara många kristna som lyssnar på honom och liksom, eller människor som går liksom ur kristendomen på ett sätt, för att man får det här, bara, ja men han presenterar ju någonting annat, eller det är liksom samma fast utan det här jobbiga typ, på något sätt.
Men det är en jätteviktig fråga. Vad tror ni, att det finns risk att folk som är kristna kommer lämna sin tro för att Jordan Petersons budskap är som det är?
Jag tror att jag vet inte om det är de som är kristna redan, men jag tror att det finns en risk att man bara ersätter Bibeln med Jordan Peterson, för att så här, ja, 10 Guds bud, ja, jag har de här 12 livsreglerna istället.
Som man hittar på ett blogginlägg typ.
Precis. Och att man helt enkelt gör honom till en avgud. Mm. Och det finns alltid en risk, och det måste man nog vara medveten om, att alla bra lärare liksom kan bli en avgud. Och det tror jag verkligen att Jordan Peterson kan bli. Att det känns enklare, han finns på YouTube liksom. Vi gillar det mediet. Och att man bara tänker att ja, men han liksom erbjuder de här 12 livsreglerna, men Jordan Peterson kommer inte döma mig om jag inte följer dem. Och det känns ju skönt.
Just det.
Liksom, han har inte den makten. Han ser inte vad jag gör. Han liksom, jag kommer inte hållas ansvarig i slutet av mitt liv inför Jordan Peterson för att jag inte har följt hans 12 livsregler.
så här,
det är klart att det finns väldigt mycket som är bekvämt med att bara anamma det som en egen religion, och liksom, jag kör Jordan Peterson-religionen istället för kristendomen.
Mm. Sen gör man kanske inte det, och det är det som är det farliga, att man gör kanske inte det aktivt.
Nej.
Alltså, utan det är, så bara blir det, som mycket av det sekulära samhället. Alltså man anammar individualismen och postmodernismen och liksom den här socialdemokratiska semi-ateismen. Ja, men det får man ändå säga, att det är liksom de har ändå
är det en blå podd eller vad?
Nej, vad men jag bara menar att ja, det är en helt annan diskussion, men jag skulle ändå säga att det kan man med gott samvete säga som finns i Sverige, att man anammar den och utan att tänka egentligen. Och då tappar man ju, alltså den kristna tron är ju inget man gör utan att tänka. Den kristna tron är liksom hela livet på något sätt. Mm. Eller på alla sätt.
Mm. Ja, personligen så jag tycker Jordan Peterson som har berikat ens tro rätt mycket när man förstått han ur rätt perspektiv, liksom, att han pratar om psykologi och att man verkligen kan ta till sig att det finns psykologiska sanningar i Bibeln och sådär. Men för mig så var det också en väldigt stor utmaning i tron. Så här när man jag lämnade ju tron där ett tag och sen så fann jag Gud igen liksom, och så vändes hela livet upp och ner och allt har blivit liksom bättre och liksom, man har tagit mer ansvar för sitt liv och liksom, livet känns mer meningsfullt och man känner att man har en närmare relation till Gud. Och sen när man hörde Pitson blev det lite så här, aha, men det kanske bara är ett system eller ett sätt saker och ting fungerar på utan att det finns en faktisk Gud där bakom, utan bara man liksom går in i den här berättelsen om Gud som dog och uppstod och liksom man behöver inte tro att det faktiskt är sant utan man bara agerar som det så blir det bra. Så det har varit en liten utmaning och kanske skakat om ens lite säkra tro. Så det finns verkligen utmaningar, men om man ser han ur ett visst, man ska inte, ja, om man tar hans hela perspektiv då kan vi få det som sagt, men om man ser någon som talar om hur kristen tro kan relatera till psykologin och hur man lever så är det bra. Men man ska inte ta en som kanske filosofen som säger hur saker och ting är rent objektivt.
Jag tänker på samma sätt som det du sa innan, att kristna kanske har fokuserat för mycket på evighetsperspektivet och att han tar det ner till här och nu. På samma sätt så behövs ju alltså att det kan gå för mycket åt det hållet också. Att evighetsperspektivet måste man ha med. Men sen är det viktigt också här och nu. Liksom. Så att det,
redan nu men ännu inte.
Ja.
Man
laddar alltid i slutet.
Så kanske inte Johannes Döparen. Men ändå någon som...
Jordan Döparen.
Jordan. Jag hörde Yoda.
Yoda Döparen.
Yoda Döparen, ja. Men någon som kan, såklart, som alla, bli till en avgud. Som kan utmana en. Och det är en väldigt mänsklig sak. Det här när någon säger så här kan man se på kristen tro. Och så tänker man själv, vänta, tänk så här kristen tro bara det. Jag skulle säga det är väldigt vanligt hos de flesta ateister. Att man så här, vi kan förklara kristen tro på det här sättet. Alltså finns inte Gud. Och man bara så här, what? Så är det inte. Men man kan rätt lätt gå dit själv när man tänker. Liksom. Men ändå någon som överlag, jag börjar sammanfatta känner jag här. Ändå någon som överlag... predikar, eller undervisar kanske bättre att säga då, för att hålla ut från teologin, borta från teologin lite, som undervisar ett budskap som är mycket bättre än mycket av de budskap som finns och cirkulerar idag runt omkring. Det verkar vara någon som ger folk en mer positiv bild av kristen tro, åtminstone hans variant på kristen tro, och framförallt så verkar det vara någon som vänder människor till Bibeln. Sen hur stor utsträckning det är, kan man ju diskutera, och det ja.
Jag håller inte kanske med om alla punkter. Det är upp till våren.
Det är upp till våren. Ja. Men då tycker jag att vi tackar för ett väldigt spännande samtal.
Tack själv.
Tack för att ni har lyssnat. Hoppas att vi har väckt en och annan tanke som du kan bära med dig och kanske diskutera vidare med någon.
Ja, och om ni tycker att det vi gör är vettigt så kan ni stötta oss på Patreon så att vi inte går så mycket minus på att ha podden. Då går ni in på patreon.com/teofiluspodden.
Och om du har frågor, feedback, förslag på ämnen eller talare eller bara vill önska oss ett kul liv så kontakta oss gärna. Det kan ni göra på Facebook, där heter vi Teofiluspodden, eller på mail teofiluspodden@gmail.com.
Ja! Det var allt för oss. Ha ett kul liv.